Jag sitter nere på stadshuset nu här i ett ganska busigt väder. Det var kallt och det var lite småsvårt att ta sig ner hit. Man halkar omkring. Det är fredag morgon eller förmiddag eller vad man nu kallar det när jag sitter här. Och har med mig tre personer och vi ska prata om våtmarker och ekosystem och så vidare. Och jag tänkte att ni skulle få presentera er.
Ja, då är det Morgan Johansson från Naturvårdsgruppen.
Dag Fredriksson, ekolog i Falköpings kommun. Mm.
Och Amina Johansson, utvecklingsledare miljö och klimat på Falköpings kommun.
Ska vi börja med våtmarker och ekosystem och så vidare? Jag tänkte att du kunde få börja med det.
Ja, men det kan jag göra då. Man kan ju fråga sig varför man ska jobba med våtmarker överhuvudtaget då. Och det är för att våtmarker både i Sverige och internationellt har försvunnit till stor del. Och de har inte försvunnit av sig själva utan det är aktiva handlingar av människor. Och det man har gjort är att man har dikat ur sjöar och våtmarker för att få mer brukbar jord och mer brukbar skog. Och det hänger ihop med befolkningsexplosion och det hänger ihop med att man behövde ha mer mat och svält. Men den här förändringen har vi gjort kanske på 150-160 år i så stor grad så att vatten fungerar inte i landskapet längre. Och det som lever nära vatten har svårt att finna platser att leva på. Och det här har ju fått väldigt många olika effekter då, för att våtmarker har då en massa ekosystemtjänster. Det låter ju lite stort med det, men det är egentligen, vad är det för nytta de gör? Vad är för det våtmarker bra? Och de har flera olika nyttor, så många så att det nästan är konstigt.
Mm-hmm.
Just nu pratar man ju väldigt mycket om klimatet och det har blivit uppmärksammat. Och det kan man säga att i Sverige har det en väldigt stor betydelse, för att vi har mycket torv. Och de här torvmarkerna, när de har dikats ur, så kommer det ner syre i dem. Och syret gör att den här torven bryts ner och blir koldioxid och metangas bland annat, som då påskyndar och kraftiga klimatgaser.
Mm.
Det är ju allvarligt. Det är stort. Det är en väldigt stor del av svenska läckaget som sker där. Och det här har uppmärksammats just nu och mycket då i media, och återställ våtmarker och andra har kommit med det här. Så att man kan säga att det är väldigt mycket fokus på det. Men det finns också andra nyttor, och en är ju rening av övergödning. Alltså när näringsämnena kommer ner till en våtmark så fungerar de som ett naturligt reningsverk. Och det gör de billigt, det gör de det väldigt bra. Vi har ju Hornborgasjön här i Falköping. Man ser vilken mångfald det finns runt våtmarker.
Mm.
Och det här, så mycket som det har försvunnit, så kan vi prata om kanske 70-90% beroende på vilken del av landskapet.
Nu hajar jag till.
Ja, och det är ju helt rimligt att göra. Ja. Alltså, vi har verkligen varit duktiga på att ta bort dem. Och allt som då lever i de här, ja, man kan kanske likna det lite vid någon slags regnskog eller något, att det är så hett med biologisk mångfald i de här. Det är så mycket som lever nära de här varma vattenytorna, för allt liv behöver ju vatten.
Mm.
Och det gör ju att alla som är knutna till de här våtmarkerna, de har ju antingen blivit utrotade eller svårt att leva, för att de får inte så mycket plats. Så att mångfalden är ju väldigt viktig till våtmarker också. Och sen, nu har vi, ja, vi pratar ju hela tiden om att det är torrt som det var 2018.
Grundvattenlagringen?
Grundvatten är en viktig del. Så vatten måste ju stanna någonstans i landskapet för att det blir. Men jag tänkte också på flödesutjämning. Alltså att inte det rinner så fort.
Ja,
för idag kan du tänka på vattensystemet i landskapet som ett blodsystem där det är helt rätat. Allt går väldigt fort. Istället för att ha någonstans att vila i landskapet så går det så himla fort.
Men då har jag en fråga där.
Ja,
vad är nackdelen med att jag gör det då?
Jo, då, det är flera nackdelar med det. Det ena är ju att när det är torrperioder så har ju vattnet snabbt runnit ut i landskapet, så då har vi inget vatten kvar.
Okay.
Och när det kommer högflöden, ja, det är klart att vattnet försvinner ju någonstans ifrån, men det måste ju ta vägen någonstans. Och går det då väldigt fort, så är det ju någon punkt där det svämmar över, där det inte klarar att vara.
Ja, just det.
Så man förstärker problemet med torka, och man förstärker problemet med högflöden om man tar bort våtmarker, vilket vi har gjort då.
Okay.
Så genom att placera sådana här smart i landskapet så kan vi minska de här problemen.
Det blir som depåer.
Ja, det blir som depåer. Ja. Tänk dig det.
Ja.
Så det är väldigt många olika saker i detta. Alltså det är klimat, det är mångfald, vi har flödesutjämningen, vi har reningen. Våtmarkerna gör stor nytta på många sätt.
Intressant. Som du sa, det är mycket fokus på klimat som är också viktigt givetvis. Men det finns ju många andra fördelar också givetvis. Om man nu sitter hemma här och lyssnar på det här och känner att ja, men jag har både marken till det här och även ett stort intresse över att faktiskt hjälpa till. Vad kan man göra då? Vad finns det för möjligheter och vart vänder man sig och så vidare?
Ja, man kan ju vända sig till kommunen för att få viss rådgivning. Så att säga. Vi har fått en lite fråga nu efter att ha uppmärksammats efter den här internationella våtmarksdagen från privatpersoner då, som har frågat om hjälp. Det är ju inte billigt som sagt att göra de här våtmarkerna, och man kanske får räkna med mellan 1,5 och 1 miljon. Mm. Eller något sånt där. Och det är ju lite svårt att lägga ut de pengarna.
Men det finns ett visst bidrag eller stöd? Eller?
Ja, det finns ju stöd som man kan söka via länsstyrelsen, framförallt olika EU-fonder och sånt där som man kan finansiera då. Men problemet är väl att man ofta måste lägga ut de pengarna
innan
så att säga. Så att därför är det ju enklare då om man är en lite större markägare, som till exempel Svenska kyrkan som du har jobbat mycket med, stiftet, eller skogsbolag eller så. Mm. Så att alltså man behöver ju ha ett väldigt stort intresse då. Sen för kommunens del så är ju vi jätteintresserade av att skapa våtmarker, delvis för att vi är beroende av att liksom ta hand om stora flöden när det kommer 100-årsregn och så till exempel. Och framförallt att kommunen äger mycket mark runt tätorten och ansvar för planering och sånt där för framtida utbyggnad av bostadsområde eller verksamhetsområde. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt att vi liksom har kollat upp det här så att vi vet att vattnet tar vägen någonstans. Att det renas, att vi också får ytor för rekreation. För det är ju någonting som är jätteviktigt. Väldigt mycket av våra friluftsvärden är ju kopplade till vatten på något sätt. Och man kan använda sig av vatten jättemycket för att skapa trevliga områden för de boende, befintliga boende eller kommande boende. Mm. Så att det finns ju så många nyttor med det hela. Men länsstyrelsen är ju en väldigt viktig part just när det gäller att söka pengar och sådär. Sen kan ju kommunen absolut vara en tillgång för privatpersoner också vad det gäller rådgivning och så. Och jag skulle säga också att vi ingår ju i flera så kallade vattenråd. Och det är alltså, vad ska man säga, det här avrinningsområdet för olika delar. Och det är Lidan då som är det stora i Falköping. Och då finns det en sammanslutning där. Och där håller vi också på att jobba ganska mycket med att försöka nå privatpersoner. Och det finns också en rådgivare i ett speciellt projekt som kan hjälpa till.
Mm. Prata om våtmarksdagen.
Internationella
våtmarksdagen. Och det var ju i förra veckan här nu som det var. Och vi kan stanna till lite grann, tänker jag. För att för några år sedan så var det ju inte många som visste vad det var. Utan det passerar ju. Men nu har det ju blivit ett litet uppsving och folk, det ordnas grejer och så vidare. Och uppmärksammas på ett annat sätt, ska jag säga. Alltså, vi har ju haft det i Falköping och det har ju funnits på andra ställen också. Hur ser man framåt där? Det kommer att bli ännu mer så att folk blir uppmärksamma på det? Ännu mer framåt, eller hur är tanken där?
Ja, tanken. Jag tror att det är så att man mer och mer börjar förstå vikten av den här landskapsförändringen och vad våtmarker har för betydelse både internationellt och nationellt. Så att, men det är med nödvändighet man uppmärksammar det, skulle jag vilja säga. Formas hade ju en ganska svulstig titel igår när de hade sin där, och det var ju våtmarker, vår tids räddning. Och sen fortsatte dagen efter det. Så det, då är ju bågen spänd ganska hårt.
Du har satt ribban ganska högt.
Ja, men jag tycker ju ändå våtmarker är väldigt viktigt, så att det är bra när det
är. Ja, det behöver vara den titeln på den nästan. Ja. Hur, ursäkta.
Nej, jag tänkte just det här med, man uppmärksammar ju det mycket som du sa Morgan, med läckande växthusgaser. Och det är ju faktiskt lika mycket som trafiken, utsläppen från trafiken i Sverige. Det tror man inte, men det är oerhört mycket faktiskt. Och det är ju, det uppmärksammas ju nästan inte alls. Men Sverige är ju ett av de länder i världen faktiskt som har mest våtmarker i förhållande till sin yta. Och torv, framförallt torvmarker då.
Det har det mycket omkring här också.
Precis, och där riskerar det ju då att vara stora läckage när man har dränerat för torvtäkt eller för odlingsändamål eller
skogs. Ja, och man kan ju säga att Sverige har ju extra mycket och Falköping har mycket i Sverige.
Bra där. Och det var ju den frågan jag hade. Hur ser det ut i vårat område? Men vi har mycket här också.
Ja, väldigt mycket.
Mycket här. Och detta projektet som pågår just nu, det är ju del av alltså en inventering. Vi kollar ut vilka platser som det finns lämpliga platser att anlägga våtmarker på. Och det är ju en del av Falköpings kommuns klimatsatsning. Vår klimatstrategi togs fram förra året. Nej, förra. Ja, 2021.
Ja,
det är redan 2023. Ja, men precis. Och där finns ju ett av fokusområdena med just att stärka kolsänkor. Alltså naturliga system som håller inne och binder inne koldioxid och kol i marken istället för att släppas ut. Och våtmarker, eller torvmarker som är utdikade, är ju som Morgan och Dag pratar om, det är ju en sån himla stor utsläppskälla. Så att satsa på det just i Falköping är ju jättepassande, för att vi har väldigt mycket utdikad torvmark. Och det att återväta de markerna, det kan bidra till att vi minskar våra utsläpp väldigt drastiskt. Så det är ju en fantastisk möjlighet vi har på den här platsen, att både begränsa klimatförändringarna genom att hålla inne kolet i marken, men också, som du pratade om Morgan, med vattenrening och flödesutjämning. Det stärker ju också vårt samhälle för framtida klimatförändringar som här bland annat kommer innebära mer torka och även mer skyfall. Så att det är ju bara win-win i detta projektet.
Något som jag studsar på här, det är just det här, alltså klimatet återigen, jätteviktigt såklart.
Absolut.
Det är ju den stora biten här, men även de andra bitarna som du Morgan var inne på här också, eller som vi har pratat om här, att man, de hamnar liksom lite grann i skymundan här. Av, det känns så tycker jag.
Ja, och det kanske du har rätt i. Den här pendeln, om man nu pratar vad fokus är för vad våtmarker är bra, den har ju svängt över tid. Alltså, tittar vi i början på 90-talet, då var det viltvatten man höll på med.
Ja,
just det. Då var det jakt och mångfald. Ja. Och sen så kom det som man kallade näringsfällor. Då var det bara övergödningen. Och sen var det mångfalden som bubblade upp i mitten. Och sen med torkan, då var det bara vattenförsörjning och vattensäkring.
Olika fokuspunkter.
Ja, nu klimatet. Och det, man kan väl säga att vi har ju ett ansvar att hålla ihop det för att få ihop alla de här nyttorna på bästa sätt. Men ofta går de att kombinera. Så det finns vissa små saker som motsättningar, men det ska man inte fokusera på, utan jag kan egentligen säga så att gör du våtmark på ett ställe så kan vi få till den och göra någon bra nytta för någon av de här ekosystemtjänsterna som minst. Just i det här projektet så har vi ju fokus på klimat och rening då. Så här vill vi ju komma åt sådana marker som egentligen inte är så bra brukbarhet på idag. Det är ju inte det att vi ska ta den bästa åkermarken eller den bästa skogen, det är inte den vi är ute efter. Utan det finns ju jättemånga dikningsprojekt som inte har funkat. Som man har dikat ur det och så har det inte funkat att bruka och så står det och läcker. Och då har det ingen nytta för reningen. Det har ingen nytta för mångfalden. Det har inte flödesutjämning och man har inte brukbarheten heller. Det är de vi vill hitta. Så har du en dålig åker eller en dålig skog där du vet att det är torrmark, då passar det bra i det här projektet att titta på.
Klassiska exemplet är ju också Hornborgasjön då. Att man sänkte den för att få, man ville få odlingsmark. Vilket ju inte fungerade så bra som de flesta här omkring vet.
Om jag skulle vilja göra en våtmark,
hur beter jag mig? Vart vänder jag mig? Till vem vänder jag mig?
Man kan ju givetvis vända sig till kommunen, och vi kanske inte gör så mycket konkret eftersom vi har inte riktigt de resurserna, men vi har ändå ganska mycket kunskap genom att vi är med i vattenrådet, att vi har funktioner som kommunekolog eller motsvarande miljöstrateg, så att vi har en hel del kunskap. Men ofta blir det ju så att vi kanske får hänvisa vidare till andra då. Som länsstyrelsen eller som Jordbruksverket, som också jobbar mycket med det här. Men på lokal eller regional nivå så är det kanske framförallt länsstyrelsen då. Sen kan ju vi förstås hänvisa till konsulter som jobbar med såna här frågor. Sen som kommun så kan man inte hänvisa till speciella konsulter, utan då får man ju vara mer allmän så att säga. Sen vet ju vi att det finns en del som jobbar i trakten framförallt och som har mycket erfarenhet och kunskap. Så är det.
Finns det någon gräns för hur många sådana här våtmarker kan bli? Eller kör bara så många som
alltså, pratar du Falköping eller totalt sett? Eller? Alltså jag tror att det handlar
om... Nej,
men så länge vi har livsmedelsstrategin med oss, att vi inte förstör, att vi inte klarar av vår egen försörjning, så ser jag ingen gräns egentligen. För att vi behöver återställa det här i stor grad. Jag menar, du hörde hur många som har försvunnit, 70-90% i alla fall.
Ja, ja.
Den skulden är enorm. Det är
jag tycker man ska ha med sig det i
bakgrunden. Det är långt kvar innan vi är där. Ja. Men i den här, nu i kommunens projekt, alltså, görs ju en inventering då för att försöka hitta bra lägen för våtmarker i hela kommunen. Och då är det fokus på kommunala marker. Men vi har inte riktigt bestämt vilka andra vi ska åka och titta på än, för att vi hoppas att det kommer in många intresserade som har bra lägen. För det finns ju ingen anledning att peka ut någonting hos någon som inte vill ha det. Utan då är ju markägarintresset, det är ju helt centralt för att det ska kunna bli någonting. Mm. Och är det då så att det passar i det här projektet för kommunens del, där vi har klimatnytta och vi har rening, då kan man gå via kommunen och få hjälp. Men är det så att du bara vill göra något annat, och då menar jag bara med citationstecken, att du vill jobba för mångfald, så finns det andra vägar. Och då kan man vända sig till länsstyrelsen, och det finns en gratis rådgivning där så länge det är jordbrukslandskapet, heter Greppa näringen. Det finns då stöd som vi kan söka via kommunen i form av lokala naturvårdsmedel. Det finns via vattenråden, eller om man vill göra själv, med lokala vattenvårdsmedel man kan titta på. Och sen har vi slutligen landsbygdsprogrammet då, som nu startar upp här. Det heter Strategisk plan. Och i det ser det väldigt bra ut för att man ska kunna jobba med sådana som är jordbrukslandskapet då. Mm. Så det finns flera vägar
att gå.
Ja, och antingen så ringer man då kommunen för projektet, eller så kan man kontakta länsstyrelsen för vidare rådgivning inom dagreppanäringen eller de andra delarna. Så det finns möjligheter. Och du nämnde förut att det kan bli kostsamt. Ja, det kan det bli. Men det finns väldigt goda finansieringsmöjligheter på 90-100% i de olika projekten här.
Mm. Så det blir ändå, du gör en god gärning plus att du får ut någonting av det också,
ja.
I sista änden.
Sen det som vi har pratat lite om i det här projektet, Morgan, det är ju kvantitet eller kvalitet, eller ja, det blir ju kvalitet på kvantitet också förhoppningsvis. Okay. Men frågan är ju liksom vad man ska satsa på, för man skulle ju kunna satsa på ganska stora våtmarker som kommer att göra väldigt mycket nytta. Men det är ju ofta ganska komplicerat om det är många olika markägare och alla måste liksom vara med på tåget och man ska ansöka medel hit och dit och sådär. Så att det allra enklaste är ju om man har möjlighet att göra det på sin fastighet då, om man liksom äger en fastighet. Eller kanske någon ytterligare, så att man kanske är två markägare. Och sånt där.
Och det är väl, tänker jag, inget som hindrar om du vill börja på din mark i liten skala och sen utöka det med kanske grannen som de hakar på, eller hur funkar sånt också?
Nej, det är egentligen ett problem.
Där har vi problem.
Ja, för att du vill göra det här så kostnadseffektivt och bra som möjligt. Ja. Och det innebär egentligen att du vill ju inte gräva upp saker. Du vill dämma upp saker.
Ja.
Och dämmer du upp en yta, då vill du dämma den maximalt med nytta med en gång.
Ja, då är du inne för...
Så då gör man en stora med en gång.
Säger,
Jag glömde en grej förut.
Ja.
Ja, och det är för er som har någon sån här lägen i skogen. så har Skogsstyrelsen ett stöd i återvätning och där kan man också anmäla intresse. Och då är det, där är det så bra att du anmäler intresse och får ett avtal med Skogsstyrelsen med en viss engångsersättning. Sen sköter de det juridiska och utför arbetet. Mm. Och det är egentligen kan man säga att har du dålig skogsmark eller bara att du vill få slut på läckaget i utdikatorv så kommer de in och gör någon form av plugg för att hålla kvar vattnet i området. Man stoppar läckaget och man får en viss ökad mångfald. Och flödesutjämningen och det följer med i det också.
Ja.
Så det är ju ett relativt enkelt stöd för markägaren. Men då är det Skogsstyrelsen man ska kontakta för det.
Olika vägar att gå som sagt.
Ja.
Jag kan säga att det här projektet som pågår då är inventering av potentiella våtmarkslägen som kommunen initierade. Det kommer ju att bli klart nu i juni är det tänkt och då kommer vi ju liksom att ha ett antal bra lägen som vi vet om och som vi har definierat som vi kan gå vidare med eftersom det är ju bara en inventering kan man ju säga det här. Det är ju liksom inga fysiska åtgärder utan det är ju nästa steg och då kommer man in i en liksom ny fas och men om man ändå har de här 50-60 lägena som man pratar med som är de
mest. Vad sa du nu, hur många
50-60 lägen har vi pratat
okay,
om
ja,
som ska framkomma i den här inventeringen. Men i princip så är det ju hela ytan, hela Falköpings yta som går sig igenom. Åtminstone den delen som har koppling till odlingslandskapet. För att det är ju ungefär 40% av kommunens yta som är odlingslandskap. Så att det är ju ganska mycket och Falköping är den näst största kommunen i länet. Faktiskt, det vet inte så många kanske, men så är det. Till så, yta.
Klappa oss på.
Får vi klappa oss på.
Ja.
Sen, jag skulle bara säga det här om de här lokala naturvårdsprojekten. Att tyvärr är det ju så att regeringen har dragit in ganska mycket på stöd till sådana saker som Morgan var inne på här. Men det som däremot finns kvar, det är ju det som man kallar för våtmarkslona. Alltså sånt som är kopplat direkt till våtmarker. Och det är ju väldigt bra.
Mm.
Så just när vi jobbar med våtmarker så kan vi nog räkna med att det finns rätt mycket pengar att söka för även göra fysiska åtgärder. Men andra projekt kan vara lite svårare då, landbaserade projekt att få pengar. Just det här lokala naturvårdsprojekt, alltså medel som kommuner kan söka ifrån länsstyrelsen, men det är pengar från Naturvårdsverket, regeringen från början då. Då kan man få finansiering med upp till 50% och när det gäller våtmarker faktiskt upp till 90% med lite olika kriterier. Och kommunen har ju genom åren ansökt och fått väldigt mycket pengar. Det har gjort jättemycket för att utveckla vårt naturvårdsarbete. Det har funnits sedan 2004 det här Lona-projektet. Och senaste gången vi sökte, det var nu den 1 december och då var det 5 ansökningar och alla var faktiskt våtmarksrelaterade. Vilket var första gången tror jag, annars har det alltid varit lite andra projekt som har haft annan inriktning. Som till exempel Broddetorps biparadis som Morgan också har jobbat med i Broddetorp för att liksom gynna de vilda bina och steklar och så.
Mm.
Men det var 5 projekt som ansöktes om nu och 2 stycken kommunens egna projekt som handlar om våtmarker uppe på Mösseberg. Där har vi fått pengar så att det vet vi att vi kommer att kunna jobba med. 3 andra projekt som bland annat 2 av dem handlar om att anlägga våtmarker och 1 handlar om att restaurera våtmark och få liksom bättre rekreation, möjligheter för rekreation och så. Det är ute vid Ryttans mosse, den här våtmarken, där det finns en gammal torvströfabrik som bevaras väldigt fint. Så det är i samband med det. Vi har inte fått något besked om det tyvärr ännu då, men det kommer väl under våren så att säga.
Är det en lång behandlingstid på dem där eller?
Nej, alltså vi sökte ju då 1 december är ju ansökningstiden och så brukar man få besked kanske i mars eller något sånt där. Så det dröjer några månader. Men vi hoppas ju på att det ska tillkomma pengar där också.
Men det är väldigt glädjande att de satsar så pass i Lona så att de visar ju tyngden i och med att det är 90% på våtmarker istället för 50% som är möjligt.
Det finns en möjlighet där också, såklart. Du, jag tänkte på det, Amina, här att Falköping är ju en kommun som är lite i framkant, kan man säga, tänker jag. Vill tro och hoppas det, vad det gäller just det här med klimat och miljö och så vidare. Och det här är ju en stor del i detta, att se ihop det. Alltså, för din del så att säga, som jobbar med det här, eller ni som jobbar med det här, hur viktigt är det här egentligen?
Jo, men det är ju jätteviktigt, och som du säger så Falköpings klimatstrategi antogs ju med bred majoritet 2021 hösten där, så det är ju väldigt roligt att se att en kommun, landsbygdskommun i vår storlek, ändå liksom är framåt och satsar på detta. Det betyder ju verkligen jättemycket, och för just det som vi pratade om innan, att både att reglera våra klimatutsläpp och för att säkra samhället för framtida klimatförändringar, så är ju detta enormt viktigt. Och som, jag tror det var Dag som sa, att hela våtmarksutsläppen i Sverige är nästan lika mycket som personbilstrafiken i koldioxidutsläpp. Då förstår man ju att det här är ju något att satsa på. Och vi har ju alla de här synergieffekterna, att vi har ju liksom biologisk mångfald, flödesreglering, rekreationsområden som kan skapas. Så att det går ju verkligen hand i hand med mycket, så att jag ser inga stora nackdelar om man skulle vilja satsa. Man kan liksom hitta någonting för alla för detta, så att det är superviktigt.
Det låter väldigt positivt alltihopa där. Vad finns det för, finns det någon deadline på det här? När man kan liksom, eller är det fortgående?
Alltså det här arbetet kommer vara väldigt långsiktigt. Men ju snabbare man gör det, desto snabbare får man effekt. Så är det ju. Så tittar du ur klimatsynpunkten så kan du ju stoppa något som läcker idag och imorgon egentligen, bara du får på vatten.
Okej.
Okay. Så sätter du väldigt bra om. Men sån storskalig landskapsförändring så får man tänka lite som en ent och jobba sig framåt för att det ska gå.
Ja, det är ju som går på en kväll direkt, det är klart. Det förstår jag.
Det är lite roligt ändå. Jag tänkte pröva vad så nyttan är. Ur markägarperspektiv så hade ju LRF en enkät till alla som hade anlagt våtmarker under någon period, jag kommer inte ihåg vilken period det var. Men då var det ju, vad har de uppskattat mest med sin våtmark?
Och vad blev för reaktion på det?
Åka skridskor.
Ja.
Det var det som var roligt.
Ja.
Det var det som var bäst.
Ja, det är inte fel.
Nej,
det är inte fel.
Det är ju
rekreation.
Att klara och tänka liksom vad som är bra, det är... För säkert har ju många av de här skridskovåtmarkerna då väldigt stor nytta för mångfald och rening och liknande. Men de tycker om att grilla och köra bandymatch. Och det är ju härligt. Det är ju bra ju mer än
det.
Det
ena utesluter inte den.
Nej. Ja, det finns många, många plus med det här. Många härliga effekter på det också. Sidoeffekter också då givetvis. Så är det nu så att ni som lyssnar känner att det här är verkligen någonting som jag skulle vilja vara delaktig i och upplåta min mark till detta, så tveka inte och hör av er hit. Jag menar, har man frågor och allting så ring hit och fråga, tänker jag.
Absolut.
Lycka till med arbetet. Jag hoppas verkligen att det är mycket yta som ska till där, och jag hoppas verkligen att det blir mycket våtmarker framöver. Tack så mycket för att jag fick komma hit och prata med er.
Tack
så mycket.